Ålderdomens framtid kommer att vara urban. Städerna blir äldre, men det betyder inte att de lockar till sig äldre människor, utan snarare att folk blir kvar när de blir gamla. Mm. Det finns allt färre byar och landsbygder att återvända till. Dessa har de flesta redan lämnat. Gamla kommer att ta över samhällena, om de inte redan har gjort det. Och en försvarlig del av dessa nyblivna åldringar kommer, inte som tidigare i historien, att vara fattiga, tacksamma, tysta och ta vad som faller från bordet. Det är snart aktie- och bostadsrättsgenerationerna som träder in i livets november. Mm. En spaning är att vi snart kanske inte kommer att tala om gentrifiering längre, utan om benskörhetifiering av våra attraktiva stadsdelar. I detta avsnitt ska vi tala om ålderdomen som klassamhälle, om demens, städer och experimentella Alzheimer-kliniker, om ålderdomens och stadens ensamhet och om servicehuset som socialdemokratins sista bastion.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forsell.
En artikel i tidningen Idun i december 1912 finns en rubrik som lyder När tanten föddes. Och det är en artikel där man beskriver adelsdamen Charlotte von Schwerins idé om ett boende för gamla. Och i början av artikeln så sitter hon med släktens barn runt omkring sig och berättar om de gamla stackarna som inte har någonstans att vara på julen. Hon började tala med de riktigt små barnbarnen om de stackars gamla som inte hade fått någon riktig jul, som suttit i kalla, trånga rum utan ljus och kärlek. Och det här ville hon göra någonting åt, och då startade hon en stiftelse, fick pengar från drottning Lovisa och av hertiginnan av Östergötland och prinsessan Eugenia. Det var en stiftelse som skulle bereda bostäder för de som kändes nödställda av adelsklassen, först och främst, som inte hade någon tillflyktsort. Men det här är en sån spännande del av samhället som jag inte hade tänkt på innan jag började kika på det här om hur man hanterar gamla människor. För att många kvinnor, särskilt i hög ställning, som blir ensamma och gamla, förlorar många av sina privilegier och sina pengar. Och den här klassen har fått ett franskt namn som är pauvre honteux. Och jag läste i Nordisk familjebok från 1800-talet vad pauvre honteux betyder. Så betyder det bland annat blygsamma fattiga eller skamsna fattiga. Det är liksom fattiga som blygas för att söka hjälp, som har råkat i fattigdom efter att ha sett bättre dagar. De omfattas liksom inte av socknarna eller kyrkan eller liksom offentliga fattigvården eller åldringsvården, utan de måste söka sin hjälp liksom i filantropin eller barmhärtigheten. För att, som det står i Nordisk familjebok, bereda denna klass av olyckliga ett lugnt och fridfullt hem. Det dyker upp flera sådana där hem under 1800-talet, som ju fortfarande många av dem står kvar i städerna idag på olika sätt. Charlotte Schwerins pauvre honteux-hem kan man ju fortfarande flytta in i. Nu är de ganska exklusiva och fina.
Var ligger de?
Ja, de ligger lite överallt. Det finns en ute i Nockeby. Det finns ett par inne i Stockholms innerstad. Luntmakargatan och andra ställen. Men det är numera är de ganska utsökta och tjusiga och inte alls så skamset fattiga. Nej. Utan mer rika.
Jag såg ju nyligen att en sån här pauvre honteux-byggnad från 1862 har börjat göras om till ett butikhotell just i Stockholms innerstad.
Mm.
Så att det finns uppenbarligen en del, liksom, en del kvaliteter i de här filantropiska hemmen för äldre.
Ja, de byggdes ju naturligtvis för att också kanske påminna om de hem som de här personerna var vana vid. Ja. De skulle ha en viss utstrålning och aura, så att säga, vilket ju gör att de fortfarande bär på en är av tjusighet.
Mm. Men det var ju så att i städerna så var ju stiftelserna och filantropin helt klart nödvändig, för att den kyrkliga omsorgen liksom sträckte sig inte väldigt långt.
Nej.
Det finns ju en malmgård på Södermalm i Stockholm också som heter Kristinehovs malmgård, som den dåvarande brukspatronen i början på 1800-talet som hette Georg Friedrich Didriksen, han donerade malmgården och dess ägor, ett ganska stort område, till borgerskapet i Stockholm i den tiden som en välfärds- och vårdinrättning. Så. Ett gubbhus. Mm-hmm. Alltså för då de äldre borgarna, när det fanns ett borgerskap som man kunde tillhöra.
Just det.
Så att om man var innehavare av burskap och manligt kön, alltså om man var av ett yrke som handlare eller hantverkare eller liknande, så kunde man ansöka om att bli omhändertagen. Många av de här ansökningarna har digitaliserats faktiskt och ligger, man kan kolla på dem på Stockholmskällan.
Mm.
De är så här, gränslöst ödmjukt formulerade. Nu går det inte längre. Nu så här, ögat ser inte nålsögat och handen darrar och benen bär inte, och ta hand om mig. Och det här gubbhuset, från början så hade det plats för ungefär 60 män. Och man klarade av finanserna genom donationer, men inte minst då donationer från de män som flyttade in, som alltså gav det de ägde till gubbhuset för att det skulle gå runt, och så blev man omhändertagen.
Just det. Nej, men det är ju verkligen en filantropisk verksamhet i städerna. Jag stötte på en annan välkänd person i Stockholm, grosshandlaren och byggmästaren Isak Hirsch.
Mm.
Han på äldre dagar, han var väl kanske på ett sätt mest känd för skapandet av Strandvägen, var ju lite hans verk på något vis. Han ägde Strandvägen 1 och började bygga där, var den första som tog sig an den här lantliga delen av Stockholm. Men han byggde ju också bostadshus för de som hade sett bättre dagar. Där änkor framförallt hade möjligheten också att söka boende. Och det är lite intressant det där, tycker jag. För att vad man märker när man sätter sig in i ålderdomen i de äldre samhällena, det är ju att det såklart även där är ett väldigt utpräglat klassamhälle.
Absolut.
Och den där gränsen som dras vid gubbhuset eller änkorna eller de som har sett bättre dagar och de som överhuvudtaget aldrig har sett några bra dagar, den är ju ganska skarp och obarmhärtig.
Mm. Och det är ju en annan sak som också är tydligt. Det är ju hur gamlingarna liksom trängs ut i stadens periferi.
Mm.
Eller dåvarande periferi. I utkantsmarken, där kan man söka liksom plats för de gamla.
Mm.
Och det gällde ju både Malmgården då, som låg liksom, där det ännu var liksom inte mycket bebyggelse. Just Södermalms fattighus låg också annars ungefär där Södra station är nu, eller strax bakom Roselunds sjukhus. Och där ansåg man ju att det var verkligen att slänga ut dem. Det är granne med liksom stadens sopstation faktiskt. Så det var så här ganska lågt värderade människor hamnade på låg värderad mark. När man byggde det så kallade guldbröllopshemmet som står just vid Roselunds sjukhus, så där, till ära för Oscar den andre och hans hustrus guldbröllop just. Det var 1913. Då frågade man ändå i tidningarna så där: varför ska åldringarna, hemmets blivande innebyggare, skickas så långt bort från all beröring med den övriga mänskligheten? Så man tyckte verkligen att de hade hamnat liksom långt ut på vischan där, när de uppförde guldbröllopshemmet vid Rosenlunds sjukhus. Det vanligaste annars i städer var ju vid den här tidpunkten att man ändå Gamla bodde med släktingar, alltså bodde med familjen till exempel. Om man då inte hamnade på det här fattigvårds-ålderdomsstugorna. Men stadslivet när under 20-30-talet började ju också förändra detta. Någon form av modernisering av de gamlas liv också. Man frågade sig om inte äldre också skulle bo själva. Alltså det fanns komma en efterfrågan på individuella hem för de gamla. Och en institution som var lite av en pionjär när det gäller det här, det var ju den institution som heter Blomsterfonden. Den tillkom 1921 och det var Sven Hedin, den här upptäcktsresande. Det var hans syster, Alma Hedin, som grundade det. Och initiativet kom egentligen av att hon tyckte att det hade skänkt så mycket såna här blomsterkransar till deras fars begravning. När han dog. Och hon tyckte det var så onödigt att de låg där några timmar och sen slängde man dem. Så istället för att liksom skicka en blomsterkrans så startade hon en insamling som då kallades Blomsterfonden, att ge pengar för åldringar för att bygga hus istället för att liksom då bara skänka bort dem vid begravningar till exempel. Och genom donationer och jättebillig mark från Stockholms stad så uppförde man först ett hus i Röda bergen i Vasastan 1925, och sen under 30-talet så uppförde man ju flera liksom för tjockare lamellhus längs med ringvägen. Och de här var ju uttryckligen för äldre som skulle ha egna individuella små lägenheter.
Jag tycker det är så himla spännande tid. Vi har ju återkommit till det ganska många gånger i flera avsnitt, men 20-talet, det där skiftet mellan vad ska man kalla det för, stiftelser, filantropier, nya former av bostadslösningar. Vi har gjort ett helt program om HSB, kooperativt boende på olika sätt för att hantera liksom moderniseringen och förslumningen av stadsmiljöer och hur folk bor.
Alltså det är helt häpnadsväckande om man börjar titta lite närmare på det. De ska man säga, marknadsalternativa boendeformerna som finns i städer är, alltså de är så legio. Det finns alla möjliga typer av just sådana här stiftelser, kooperationer, olika former av borättsföreningar som då har sina egna regler. Och mycket av dem också handlar då om att de bygger på ideell grund.
Precis, och det där just i skiftet då när det här ska liksom ersättas av ett samhälle. När den svenska socialdemokratiska och bondeförbundiska folkhemstanken ska skickas ut. Då överlappar ju en ganska lång tid där, och en av sådana här överlapp som jag tycker är väldigt spännande, det är just hur man tar hand om de äldre i samhället. Och det finns en legendarisk clash mellan det gamla fattig-Sverige och dess sätt att organisera åldringsvården, det vill säga att placera in de äldre på fattigstugorna i fattigvården tillsammans med sinneslöa eller mentalsjuka, allmänt alla som inte kunde hantera och bo själva, och liksom det här moderna samhället. Och det är en reportageserie som Ivar Lo-Johansson skriver i tidningen Vi 1949.
Det är väl liksom, jag tror att det kallas för ett fotoreportage faktiskt, för att fotografen Sven Järlås var också väldigt viktig. Hans bilder var väldigt viktiga för genomslaget av de där texterna.
Ja, fotografiet har ju under den här tiden också fått ett journalistiskt liksom verkligen genombrott över hela världen egentligen. Det liksom, det dokumentära fotografiet har väldigt hög status och väldigt stor genomslagskraft. Och hans reportageserie startar en ålderdomshemsdebatt som faktiskt pågår i 4-5 år från 49 till 56. Och det Ivar Lo-Johansson då gör, det är att han reser ut i landet för att titta på hur de äldre bor. Det är en sorts Ludvig Nordström-resa. Han gör en Lubbe-resa hos de äldre.
Ja.
Han gillade ju inte Lubbe, för han tyckte att Lubbe var en man som liksom hela tiden strävade efter renhet och präktig. Alltså han tyckte han var ju en annan typ av skribent. Och precis innan han gör den här resan ut och ska titta på hur de åldrade människorna bor, så har han ju avskaffat statarsamhället i princip på egen hand. Så att han har ju en status också som en liksom, vad ska man säga, kringresande agitatorskribent. Men då ska jag läsa inledningen på ett av hans reportage som han skriver i. Invid tusen krämpors väg har den svenska ålderdomshemmen rests från Ystad till Haparanda. Prästen har velat att de skulle byggas in vid kyrkogårdarna, och in vid kyrkogårdarna har de också ofta byggts. Man har ansett att de gamla skulle må gott av att i tid vänja sig vid förgängelsen. Och han slår an en ton där, och sen ger han väldigt vad ska man säga, grafiska beskrivningar om hur det ser ut inne i de här inne på de här i den här åldringsvården.
Mm.
Tillsammans med de här bilderna då, Sven Järlås. Han beskriver ett ålderdomshem som rymmer 90 pensionärer, 30 av dem kroniskt sjuka, 27 svårt sinnessjuka. Mm. 60 hörde inte dit av olika skäl. På nedre våningen huserade kvinnorna, på andra våningen männen, på tredje våningen de värst sinnessjuka. De flockade sig omkring, de kom fram med sina nattkärl, beskrev sina krämpor. I ett långsmalt rum låg tre människor. Det var en förtätad bild av mänsklig blottställdhet inför livets svårhet. När de här publicerats i tidningen Vi så håller han också ett radiotal kan man nästan säga, ett radioföredrag som han gjorde på den här tiden.
Just det. Som nådde radioanförande.
Ut, precis, som nådde ut till väldigt många, och där man faktiskt kunde sitta, man kunde sitta även ute på ålderdomshemmen och lyssna på det här. Och där drar han myten om ättestupan för att banka in liksom vad det här handlar om.
Det var inte mord utan en rituell handling. Ätteklubban, som också omväxlande kallas släktklubba eller döklubba.
Det är den här gamla folklåren kring att, säga att åldringarna kastar sig ut eller kastas mot sin död ut för ett brandstup.
Mm.
Eller slås ihjäl med en ätteklubba. Mm. Och det där använder han för att på något sätt hamra in budskapet att det är det vi sysslar med här.
Ah, ja. Mm.
Vi slänger de gamla ut för stupet. Det här får ett enormt genomslag, och det är en reform som regeringen har tagit fram 1947 för att liksom, ja, utveckla ålderdomshemmen. Den rivs helt enkelt upp.
Mm.
Man kastar den i papperskorgen och börjar om. Och går in på en helt annan väg som handlar mycket mer om hemsamarit, att bo kvar hemma och att ha en mycket mer vad ska man säga, decentraliserad vård,
mm.
vård av gamla. Så det där är en klassisk form av verkligen journalistik som förändrar samtiden. Det sker ju en uppgradering av ålderdomen som en, alltså till ATP kom ju 1959, ja. Tilläggspensionen utöver folkpensionen. Så att här kliver ju någonstans efter Ivar Lo egentligen, så lämnar ålderdomen i samhället fattigstugan och blir liksom egentligen påbörjas väl den resa som vi fortfarande befinner oss i, att det är en ålder där i egen rätt på något vis, inte sammanslagen med något hjälplöst liksom hjälplösa människor som befinner sig på fattigstugor där man skulle ha sträng disciplin, gå upp i en viss tid, gå och lägga sig, måltider, isoleringsceller, korta besökstider. Alltså de hade ju inget rösträtt ens, de som var på fattigstugorna. Nej. Eller i åldringsvården fram till 40-talet. Så att det är en sorts, här kliver ju lite grann som om ungdomarna kliver in i det svenska liksom, samhället på 60-talet, så kliver liksom pensionärerna eller åldringarna in på 50-talet. Ja. Liksom, blir
person. Men jag tänker liksom, i förhållande till staden då, så är det ju också intressant att se att när den här hemmaboende-ideologin börjar ta över, så får vi en period också där, ja, men där åldringarna liksom inte har sin särskilda arkitektur eller så.
Mm.
Men i de här anstaltsboendena som vi pratade om tidigare, både fattigstugan men också de olika typer av vårdhem som byggdes i början på 1900-talet, de var ju ganska distinkta liksom, fysiska former. Mm. Såg ju ganska kasernaktiga ut. Hade ofta en stil i svensk barock eller större som, ska man säga, anstaltsjugend.
Mm.
Om vi kan få uppfinna en ny genrebeteckning på den tiden. Det är ju de som fasas bort här i mitten på 1900-talet och efter den här upprörda debatten som följde på Ivar Los text.
Ja, det är det paradoxala faktiskt med Ivar Los berättelser. Mm. Det är att de pågår ju in i de här slottsliknande husen. De här korridorerna beskriver, slutet av korridoren där folk ligger och skriker i förtvivlan och är liksom gamla och sinneslösa om varandra. Det är ju inne i en stor park och det är ett stort slott. Alltså det är ofta fina hus.
Ja, ja. Men jag tänker det finns ju senare, om vi går närmare vår egen tid, så kommer ju liksom en annan fas då det återigen börjar byggas en hel del för äldre. Mm. Jag tänker på man säger servicehusets epok under 70-80-talet. Ja. Då man får, alltså servicehus poppar upp som svampar ur jorden i alla svenska städer.
Mm. Vi var ju många som är födda i början på 70-talet, som jag är, som sommarjobbade på servicehus på 80-talet. Och fick en inblick i de här liksom nybyggda institutionerna. Och jag minns ett nybyggt äldreboende i Linköping, servicehuset Aspen. Mm. Som låg i stadens fina delar runt den gamla domkyrkan. Och bakom en äldre institutionsbyggnad hade man smugit in kring en liten gård. Trevåningsfasader, ljusgul puts, mycket grönska, väldigt småskaligt. Tätt och varmt och en liten matsal med träbalkar synliga och ett tältformat rum lite runt så där. Det var mycket så här, alltså idylliskt, närmast småskaligt. Och det där har vi pratat om tidigare nere i 80-talet, den här sökandet efter en ny gemenskap. Mm. Och den kommer ju också att etableras i den här idén om servicehuset. Även om själva det faktum att det byggdes servicehus var ju mer krass än så. Det var helt enkelt så att kommunerna fick statliga bostadslån om man byggde servicebostäder. Det vill säga bostäder där man bor själv som gammal då, men har tillgång till service, matsal eller den hjälp som man nu behöver. Och det är också en intressant del av skiftet 70-80-tal, för det här är också en sorts självbestämmande reform som där de äldre ska visa att de har makt över sin egna liv. Mm. Jag går upp när jag vill, jag går och lägger mig när jag vill, jag har mitt eget hem, jag har visserligen tillgång till en massa service, men det här är ju som början på valfrihetsreformen som tar fart här i början på 80-talet. Och Linköping är ju tidiga där. Det är en rätt progressiv stad när det gäller att liksom skapa den här småskaliga gemensamhetsbygget. När tidskriften Arkitektur gör ett helt nummer om att bygga för äldre 1979, så är det servicehuset Aspen som vi ser på omslaget. Man ser domkyrkan i bakgrunden, man ser en äldre dam i rullstol som sitter och plockar bland squashplantorna och tagetesplantorna som har planterats längs med staketet mot gatan. Och det här är det här att bo på egna villkor, att också skapa kvartersliknande strukturer. I Stockholm byggs flera eller planeras flera bostadshus som just är den här typen av, man kallar dem faktiskt då för bostadshotell till och med. Mm. Hela kvarter i Dalen till exempel, eller
just det, ute i Enskede.
Ja, ute i Enskededalen. Och bostadshotellet är i Rågsved, bygger man också ett bostadshotell. De har de här kvartersformerna som är så typiskt på 80-talet, med slutna gårdar, 3, 4, 5 våningshus runt den här gården. Mm. Så att det är en, det är stadsliknande. Mm. Den ska ha en urban karaktär, och den ska också ansluta till en befintlig stad, gärna. Så att
det där gäller ju också för vad säger, de servicehusen som byggdes liksom in i centrala delarna av Stockholm till exempel. På Hornsgatan finns det ju servicehuset Tellus som är just väldigt tätt och liksom helt integrerat i liksom den här ganska stora, tunga stadsbebyggelse som finns längs med den gatan. Den blev ju också känd för att där så startade man med regelbundna dansaftnar för äldre. Mm. Också på 80-talet som var lite sådär, ett dragplåster. Jag tror fortfarande det är det. Carl Anton var där och sjöng.
Carl Anton.
Du minns honom?
Ja, i Vita bergen, Carl Anton.
Ja, han var även i Tellus.
Det är nog ingen slump egentligen, tror jag, att första gången som någon får en entreprenad på äldreomsorg, alltså när ett företag får driva äldreomsorg, är 1987, och då är det ett företag som heter Svensk Hemservice som idag har ett annat namn, de heter Attendo. Så att de har levt vidare sen det där, för att i slutet av 80-talet så förändras ju liksom, förstärks valfrihetsreformen inom att bygga och ge bostäder för äldre. Den här ädelreformen.
Ja.
Som kommer 1992. Där, liksom, där egentligen allt ansvar nu lämpas över på kommunerna.
Ja, och det är väl också att man ska bli av med, man ska utradera allt, alla former av institutionsboenden. Mm. Återigen, så det, pendeln svänger ganska kraftigt åt liksom, antingen så ska det byggas liksom, nya kollektiva former åt de äldre, eller så ska de vara i hemmen och det ska inte byggas någonting alls.
Nej, och så att hela Attendo generationen efter 1992 kommer ju ur den här nya reformen 1992. Ett av de första, bara för att visa lite grann, jag vet inte, men ett av de första så här kommunala sjukhus som blir kommunalt i och med ädelreformen 92 var Västerås sjukhus som hade äldreboende. Mm. Och där instiftade de ett ålderdomshem som döptes till Änglamark. Mm-hmm. Där har vi början på, vad ska man kalla det för, en ny rörelse mot nästa skede kanske i det vi ska tala om när det gäller stadsbyggande för äldre, nämligen livsstilsboendet.
Ja. Ja. Ja, det där är ju någonting som uppenbarligen har hört till vår samtid.
Mm.
Och kanske, ja, det hör ju till det som jag inledde och pratade om lite kort också, nämligen att de äldre i städer blir fler. Man kan också lägga till att de äldre verkar vara också de lyckligare. Lite den här senaste World Happiness Report som släpptes för inte så länge sedan, 2024. Så var det ju, i alla fall i västvärlden, så var ju liksom äldre människor över 65 var ju liksom lyckligare än unga.
Mm.
Det är ju lite sorgligt kanske, men så är det helt enkelt. Och andelen äldre kommer ju att öka ganska ordentligt, ska vi säga. Det är ju åldersgrupperna i svenska städer, just över 65, som blir mest, eller som växer starkast procentuellt av alla åldersgrupper.
Mm.
Också för att det föds ganska lite barn just nu. Men så det här finns ju en annan aspekt just det. Det är när åldringarna själva är de som börjar liksom ta över marknaden, som mark upplåtelse, bostadsmarknad.
Mm.
Bara för att ta ett exempel så kan vi återvända till Kristinehovs Malmgård och Gubbhuset som så småningom fick en utbyggnad därför att man sålde av väldigt mycket mark till fastighetsspekulanter och Stockholms stad och hade råd att bygga en stor ny åldringsinstitution i början på 1900-talet. Den ligger nu i en väldigt liksom, attraktiv del av Stockholm och den här det kallas för Borgarhemmet numera. Borgarhemmet har nyligen ansökt om att få på egen mark då bygga mycket större fastigheter i kvarterstadsstil. Det ska vara när nästan 180 seniorlägenheter som ska tillkomma runt det här äldre Borgarhemmet som står där. Och då ska gatuplanen innehålla restauranger och kaféer och butiker. Det ska finnas möteslokaler i det här seniorboendet som ska kunna hyras av andra än de som bor där.
Mm.
Så området ska liksom vara, det ska vara flexibelt. Allt ska kunna ändras över tid. Jag läste en intervju med vd:n för Borgarhemmet, Pia Clark, som sa, det här ska inte vara bara en viss typ av människor som rör sig här. Alltså inte bara gamla människor. Utan det ska vara flexibelt. Det ska kunna vara en spellokal, det ska kunna vara spa, det ska finnas ett gym i Borgarhemmets källare. Det här får tiden utvisa. Och så kallade hon Borgarhemmet för klubben. Alltså de som är medlemmar i klubben ska kunna liksom vara de som också styr lite grann vad som ska kunna finnas i hela området i stadsdelen. Och det här tycker jag också är så intressant när liksom de nya gemenskapsytorna börjar dyka upp i äldreboenden.
Mm-hmm.
Det säger ju också någonting om att man har verkligen att göra med en annan generation som blir äldre. Men också ett annat sätt att tänka kring vilka det är som ska vara drivande i, liksom, i stadsutvecklingen.
Jag sitter och tittar också på bilderna här från Aspen,
mm-hmm.
Linköping.
Du försvinner in i ungdomens sommarjobb.
Nej, men jag tycker att det är intressant för att det här beskriver klubben.
Ja.
Det ska flöda liksom någon sorts livsstilsboende. Det ska skålas i champagne, föreställa sig att det ska skivas upp ostar och livets november ska liksom bli någon sorts, det ska inte försiggå i det här lite gråtrista novemberljuset, utan det är mer en weekendresa som aldrig tar slut.
Vinkyl var viktigt.
Exakt, men då tittar jag in på Aspen här som ju också faktiskt byggs ut på ett liknande sätt. I en del av staden där man förtätar småskaligt, inne i staden precis som i borgarhemmet, men, och nära liksom den befintliga staden. Men det här är så, det är så mycket dagrumsfeeling över det här. Det är musikrum, det är sysselsättningslokaler,
ja,
det är läsrum, odlingslotter som jag nämnde. Så att det är så roligt att se hur de som blev gamla på Aspen på 1980-talet, de var rimligen födda på landsbygden i någon by, hade flyttat in till staden, kanske byggt sitt egna hemshus på 20, 30 eller 40-talet. Och nu fick de slå sig ner och sin rullstol och kanske pyssla lite med squash och gå på dagcentret och sådär. Det var liksom förväntningarna på livet var inte så mycket mer uppskruvade än så. Men det här som du beskriver är ju en helt annan...
Ja, det är en annan nivå.
Nivå.
Mm, kan man säga. En livsstilshubb för hela området.
Inuti den här åldrade staden som vi pratar om, den här ökande antalet gamla människor i städer, så finns ju också en glömskans stad. 2009 fanns det ungefär 35 miljoner som levde med demens runt om i hela världen. Och idag är den siffran över 55 miljoner. Så det är en liksom exponentiell kurva som är på väg här. Och WHO, Världshälsoorganisationen, räknar att den ska nå 78 miljoner om 6 år, 2030. Så att här finns en liksom utmaning för stadsbyggandet, kan man väl nästan säga. Hur hanterar man människor med demens?
Mm.
Och det dök upp ett pionjärprojekt just 2009 i Holland som heter Hogeveen, som var en demensby, kallar man för. Den byggdes liksom, alltså den är inte olik, återkommer jag till Aspen här, men den har liksom samma idé. Småskalighet, närhet, täthet. Men den har också, den har ett rutnät. Den har sånt som människor kan känna igen på olika sätt. En pub, en butik på hörnet. Den efterliknar, kan man säga, ett helt samhälle. Lite, det är inte, alltså det är inte en Truman Show, men det är åt
lite
hållet.
Sims, kanske.
Det är lite Sims-hållet. Ja. Man ska ändå känna att man är i en stad, fast man ska inte behöva gå ut i staden eftersom att man inte kan orientera sig där, utan man ska kunna få sånt man kan känna igen på mycket mindre yta.
Så det är som staden ska funka som en slags minnesbank.
Ja, precis. Och det här finansierades av den nederländska staten, och det var nu bara 188 personer som bor i den här byn. Men det var ändå sorts, vad ska man säga, ett paradigmskifte i att det skulle vara, alltså staden eller stadslikheten var svaret på det som kanske hade gjort den så här främmande inför världen, det vill säga demensen. Man har hört talas om att naturen och fåglar och djur och sånt där ska vara någon sorts trygghetsskapande. Men även staden som organism tycks också fungera på ett liknande sätt. Det var liksom det man utforskade här, och forskningen visade väl också att det gav en större trygghet och bättre tillfrisknande och så vidare. Eller långsammare nedbrytningsprocesser. Och så.
Ja, det här med att jag tycker jag har kommit över och läst saker i allt högre grad som handlar om demens eller om Alzheimer. Jag läste nyligen en deckare av den schweiziska författaren Martin Suter som heter Small World. Så där är en man som drabbas av galopperande Alzheimer samtidigt som han måste försöka lösa en mordgåta, vilket leder till de mest märkliga liksom, förhållandena, för att han glömmer ju saker hela tiden. Vet inte vad han är och sådär.
Får hoppa in på Small World där? Ja. För jag tror att det är det där som är lite grann poängen. Jag menar, världen krymper ju rimligen när man blir dement, men att för att den ska liksom också möta en värld som kanske är mindre. Och i Kalifornien så finns det ett registrerat varumärke som heter Town Square. Och det är ett dagcenter för vuxna i Chula Vista i Kalifornien. Ett reminiscensterapidagcenter.
Oj. Ja. Det var ett långt ord.
Mm. Och där har man skapat ett town square som är som torget i Tillbaka till framtiden, alltså det som han reser tillbaka till, mm-hmm. 50-talet, ja, med raggare och chevroleter och vattenkammat hår och så vidare, jukeboxar och sånt där. Och då får man, om man är dement då, och rimligen då kanske man är dement nu, så växte man upp på 50- och 60-talet med Elvis Presley och Bill Haley och så vidare. Då kan man då lämna av sin anhöriga i Weed Town Squaret, och där står chevroleten parkerad. Och det, man återskapar liksom ett minne, ja, på något sätt, ja, för att skapa vård.
Alltså det där låter ju väldigt mycket som en roman som just har kommit ut på svenska, som jag har läst lite tidigare på engelska i och för sig, av en bulgarisk författare som heter Georgi Gospodinov. Mm. På engelska heter romanen Time Shelter, men på svenska tror jag den heter Tidstillflykt. Mm. Och den handlar just om det här med att återskapa gamla rum. Men liksom, den tar ju liksom en halsbrytande vändningar. Den handlar helt enkelt, om jag ska kort berätta handlingen, så handlar den om en mystisk entreprenör som kallas för Gustin i den här romanen. Han inrättar en experimentell klinik för Alzheimer sjuka i en stor kontorsbyggnad i Schweiz.
Jag måste bara kasta in där att det finns, han skriver så roligt, Schweiz är det perfekta landet. Ja. Tack vare sin nollställda tid. De hade lyckats komma undan till och med 1900-talet utan några större blessyrer som alla håller en kvar i vissa årtal. Ja. Det är som att Schweiz är den perfekta platsen, för den är så här, det har inte hänt någonting.
Nej, den är så ansiktslös, och han driver ju väldigt mycket med olika kulturer, men liksom Zürich och Schweiz får ju liksom verkligen en känga. Det han hade att de lever på sterbeturismus, alltså döturism. Att han kan komma dit och få dö till en hyfsad peng. Ja.
Han hade kunnat välja Sverige också, kände jag, när jag såg det också. Så.
Ja, ja. Mm. Visst, Sverige dyker ju också upp i och för sig. Mm. Men hur som helst, men den här Gustin och hans experimentella klinik för Alzheimer sjuka, han bygger upp, låter designa varje våning i den här kontorsbyggnaden i Schweiz till ett decennium. Mm. Alltså 50-tal, 60-tal, 70-tal och så vidare. För att patienterna just ska, precis som du nämnde, känna sig hemma och vara välkomna i en tid där också deras, liksom, där deras bästa minnen fortfarande lever. Mm. Och ledas bort ifrån nutiden. Mm. Och den här kliniken blir i romanen då en stor succé. Gospodino har skriver häpnadsväckande massa detaljer i hur det förflutnas rum återskapas i design, i musik, i färgval, så här, minutiöst. Cigarettmärken, dofter, skivomslag. Man låter trycka gamla dagstidningar liksom, för varje våningsplan. En hel industri. Mm. De som lever på 1970-talet, de skyddas. Där skyddas en gammal dement Beatles-fan från att komma åt tidning från 80-talsavdelningen, så liksom John Lennon kan få bli helt omördad i evighet. Mm. Det här blir så populär, den här kliniken, så att det är inte bara, det börjar dyka upp copycats i Zürich, i andra städer, men även människor som inte har Alzheimer eller har demens börjar skriva in sig på det här sjukhemmet, för de står inte ut med samtiden.
Nej.
De vill leva liksom i en annan epok. Mm. Så klinikerna blir överfulla av så här skottande medborgare som vill söka någon slags mening med livet. Och till slut så blir det här så överväldigande så det måste tas ett EU-beslut. Man ska hålla en folkomröstning i alla medlemsländer. Man får bestämma nu, vilken epok i historien vill man återvända till i hela Europa? För framtiden är så fruktansvärd att man måste köpa sig tid. Och då är den här Gustins Alzheimer-klinik är liksom den här Time Shelter, som den heter, liksom det tidsskyddet, en förebild. Han blir liksom en slags grandmaster över det europeiska minnet. Det här är sjukt roligt hela tiden, särskilt tycker jag när han skriver om folkomröstningen i Bulgarien, såklart, eftersom han kan den bäst, som liksom slutar i en slags koalition mellan de som vill återvända till 1870-talet där de gick omkring med sablar och var nationalister, eller 1970-talet, för att man tyckte att socialismen, det var inte så himla illa ändå. Där, man kan köpas lite tid inom återvända till det.
Undrar man kan få plats med två tider? Det kanske måste välja.
Nej, man var tvungen att välja en tid som alla skulle enas.
Så det blir inte som i folkomröstning om kärnkraften 1870-talet men med förnuft, eller med 1870-talet men med 1970-talet.
Ja, då kom ju Sverige med också, och Sverige väljer ju då 1970-talet naturligtvis. Men det fanns, aha, väldigt många Sverige hade problem, skriver författaren, just för att det fanns för många bra epoker att välja. Till skillnad från Rumänien som hade problem för att alla epoker var för jävliga.
Ja, alltså, Polen kan tänka mig svårt också.
Polen var väldigt svårt.
Ja.
Men hur som helst, det här är ju en, både naturligtvis en, ska man säga, det är en också en lek med hur mycket vi använder oss av historiska troper idag. Det här som brukar kallas för presentism, när historien liksom hela tiden utspelar sig i nuet. Mm. Det är ju någonting som också sociala medier har liksom påverkat ännu mer. Mm. Och det är ju också en slags kritik av våra städers kulturarvifiering, om man ska säga så. Att det liksom man har någonstans gått från på 60-talet att leva i liksom någon form av de stigande förväntningarnas missnöje. Det var ju framtidsorienterat. Mm. De bästa tiderna ligger framför oss. Mm. Vi måste öka takten dit. Det går för långsamt. Vi måste öka takten. Mm. Medan nu lever vi, och det är väl det som också den här boken Time Shelter skildrar, i de avtagande förväntningarnas missnöje. Mm. Och det är tillbakablickande. Då ligger de bästa tiderna bakom oss. Då gäller det att på något sätt återskapa dem. Mm. Det här började nog lite grann redan på 80-talet. Och så partier som till exempel Sverigedemokraterna är ju ett parti som bara kan få tillräckligt med näring genom den avtagande förväntningarnas missnöje. Medan Socialdemokraterna kom ju nyligen på att de var typ ensamma på den där flotten på väg mot framtidens stup. Så nu höll ju de också på och liksom paddlar febrilt bakåt.
Ja. Nej, jag tycker det är spännande. Jag kommer att tänka på en film som jag såg nyligen som heter Den sista resan.
Ja, men Filip och Fredriks.
Ja, precis.
Den har ju ett liknande tema kanske.
Där Filip Hammar kommer hem till sin gamla far som sitter, tror jag, han kallar det för en bulgarisk fåtölj. En gammal skinnfåtölj som han kallar en bulgarisk fåtölj. Och är apatisk och inte vill göra någonting. Livet har på något sätt tagit slut för honom. Han har inga drivkrafter längre, han vet inte varför han går upp på morgonen. Han är omkring 80 år gammal. Filip, hans son, då bestämmer sig för att återskapa resan till Frankrike. Den som de gjorde varje år med familjen under Filips uppväxt. Mm. Tog alltid sin Renault 4 och åkte ner till Rivieran. Och fadern var alltid liksom i hög form i den där bilen på vägen ner. Nu ungdomar, nu ska vi ner till den riktiga världen, till Frankrike. Den här pappan är också fransklärare. Mm. Så att de gör vad de kan för att få med fadern på den här resan, för att på så sätt återbliva hans livsandar. Det finns en intressant scen i den här, tycker jag. De tar sig så småningom ner till Rivieran, och allting handlar om iscensättning, om att på något sätt skapa en berättelse som inte är verklig för att få fatt på, vad ska man säga, drivkrafter i nuet på något vis. Bara det förflutna kan hjälpa en, vis. Mm. Precis som du beskriver också i den här boken. Men det finns en scen, för han bryter eller knäcker, får spricka höften och hamnar på sjukhus i Malmö.
Vem?
Pappan. Ja. Och blir sittande där. Och då bestämmer sig Filip för att ändå, för han säger, jag åker inte ner. Men då bestämmer vi måste få ner honom, vad ska vi göra? Och då skickar han in en dragspelare och en sångare som ställer sig på gården på sjukhuset i Malmö och sjunger Jacques Brel.
Mm. I detta rum bara för två finns alla gamla blixtnedslag. Till och med möblerna kan minnas. Vi har lite längre till vår grå. Du är trött på nederlag och jag är trött på att alltid vinna. Min älskade, min ömma underbara älskade.
Men det som jag tycker på ett sätt är intressant med både boken som du beskriver, med den här sista resan som Filip Hammar och Fredrik Wikingsson gör med Filips pappa ner till Frankrike, och också med Hochweg och det här torget som jag beskrev i Kalifornien, det är att de alla i grunden, precis som Aspen var egentligen, är slutna. Mm. De är liksom, de stänger sig mot omvärlden. Mm. Det är en berättelse som man blir sluten i, kvar i. Man är liksom inte en del av staden. Och Det har ju gemensamt, liksom, så har ju liksom egentligen på något sätt äldre och städer varit. Borgarhemmen var egna hem för gamla, fattigvården, det var egna platser. Mm. Man in med dem på speciella ställen. Mm. Och det som är intressant, tror jag, som du beskrev med det här livsstilshubben, det är att den är någonting på spåren med att, som även gäller förmodligen för människor med demens eller människor liksom som åldras utan att man behöver kalla det för livsstil, det är att relationer ändå har visat sig vara, alltså relationer med andra människor som inte nödvändigtvis är gamla, helt enkelt. Mm. Och jag stötte på ett annat projekt i Norge som hade det fruktansvärda namnet Carpe Diem Dementia Village. Alltså, oj då. Jag vet inte. Men i alla fall,
det vill man inte tatuera in på sin överarm.
Jag vet inte. Det är ett vården med bärrum. Men det som jag tyckte var intressant med det ändå var att den hade som ambition att vara öppen mot staden runt omkring. Man har gjort lite grann som i Hochweg. Man har ett urbant torg där det finns högre byggnader, lite butiker, frisörer, pubbar. Men det är också så att här promenerar staden förbi. Det finns en lekplats, så att på eftermiddagarna eller förmiddagarna så kommer, det är ganska lugna gårdar liksom som finns där, så då kommer traktens förskolor förbi och leker på de här gårdarna, så att de äldre som kliver ut kommer att stöta på barn till exempel, och de kommer att stöta på andra som är på väg i andra ärenden. Och det är det här liksom, att det som ger mening inte nödvändigtvis är artefakter. Det är kanske inte en Renault 4 som man stoppar in Filip Hammars pappa i, eller det här att det är, utan det kanske faktiskt på riktigt är mänskliga relationer. Jag stötte på en kvinna som forskade, sociolog som forskade om äldre, och hon pratade om någonting som kallades för tunna band.
Vad menar du med det?
Alltså det är om du har tjocka band med släkten, så har du tunna band med alla andra som du träffar på gården, eller om du pratar med dem, hälsar på i affären, de där människorna som finns i din närhet men som du egentligen inte känner.
Men finns det inte någonting också där man faktiskt har mer planerat, genomplanerat in de här mötena mellan till exempel barn och gamla, eller alltså, så att lite motsatserna ska kunna mötas också i staden?
Jo, men det där är intressant, för när jag läste tidskriften Arkitektur för 79, då skrev Eva Eriksson här i ledaren, så skrev hon så här: isoleringen mellan gamla och unga har gått mycket långt i det svenska samhället. Det finns barn som knappast har sett äldre människor, och många gamla ser sällan andra människor än pensionärer. Det slår ju fast redan 1979 då. Och det gjorde man också i Japan 1979, för då startade man liksom det som skulle komma att kallas för intergenerational living. Alltså att generationer ska bo tillsammans. Och 1976 så var det som ett så här pionjärprojekt där man satte ihop en förskola med ett ålderdomshem, så kallar det för, i Tokyo, och man kallade det för Koto-en. Och Koto står då för östra Tokyo och en står för utopi. Så en utopi i östra Tokyo där man liksom kastade samman två helt olika generationer. Inom 20 år så fanns det 16 stycken likadana
Alltså det var ganska, Tokyo. Det var liksom framgångsrikt, om man kan säga så.
Ja, och socialiseringen mellan unga och gamla ökade, och man, också hur man konverserade och liksom den mentala tillbakagången avstannade. Och jag hörde en podd från The Guardian som pratade om ett nursing home med ett hem för gamla i Chester ganska nyligen, där man också har gemensamma aktiviteter. Man målar, ritar, tecknar i ett hem i Chester. Så roligt, för att barnen kallade de gamla för sina grand friends. Så att, och faktum var att det öppnade nyligen, när första generationsboendet öppnade precis, eller ganska nyligen, 2023 i Almby i Örebro. Och vem var det då som drog igång det här i Sverige, tänker man? Vilka är det som satsar på generationsboende? Jo, Svenska kyrkan. Det är som full circle. Det är på sätt att det är kyrkan i byn som ska hantera det här.
Ja, precis. Det traditionella ansvaret för
för äldre och utsatta.
Som kommer tillbaka. Och det finns till och med nu. Jag tror, det här är verkligen en framtidstanke som dyker upp. Jag läste om Skottland till exempel. Som har som mål att 2030 blir det första intergenerational country. Alltså det första intergenerationella landet i världen.
Vad sjutton menar de med det då?
Jo, det är ju... de ska förvandla Skottland till ett generationsöverskridande land. Och de har gjort vissa riktlinjer för detta. De har tagit fram statliga riktlinjer. Rumslig planering. Utveckling av samhällen för att stödja kontakter och engagemang mellan generationer. Intergenerationella byar, bostadsprojekt, vårdbyar. Uppmuntrar utvecklingen av offentliga utrymmen som kan användas av alla generationer. Kontakt och utveckling. Så att det är en sorts liksom målsättning för landet att skapa de här relationerna. Mm. Alltså hur vi lyckas eller inte, men
någonstans... det är ganska snart. Vi kan ju liksom, det är bara 6 år kvar, kan man kolla hur det blev.
Ja, jag tycker det låter ganska, alltså för egen del, om jag nu ska bli gammal, vilket jag ju förhoppningsvis ska bli. Mer än jag skulle vilja hänga av en social hubb i ett liksom nybyggt äldreboende, så skulle jag ju vilja hänga med några fotbollsspelande 16-åringar som kan ge mig lite insikter i livets mening.
Jag bara tänker högt nu, men jag liksom, Sverige är ju alltid ett land som är väldigt förtjust i liksom ungdom och liksom att unga människor ska göra någonting. Och det där, att liksom, att det där inte bara är någon slags bullshit, utan att det faktiskt finns ett litet tänk hur man ska göra det och vad man, liksom, att man bryter ner det där. För just annars så låter ju intergenerational country som att, ja, men det är vi ju, alla länder är ju det per automatik liksom. Men att det är mer så här, det är en aktiv...
Alltså nu tog jag inte det exemplet, jag skulle ju kunna ta det exemplet, men just i Nederländerna har man ju studentbostäder där studenterna får bo gratis mot att de umgås, vad det nu har, 30 timmar i månaden med de gamla som också bor där. Sitter och spelar kort eller... Alltså det är som en sorts liksom, och jag menar det där, den där reportaget från Chester var jävligt, det var väldigt fint faktiskt. Jag blev på gott humör av det där. Help the aged. Smoking sex and sniffing glue. Help the agent. Vi började ju det här avsnittet med att säga att städerna blir äldre och de äldre kommer att ta över våra städer, för att det finns liksom ingenting att återvända till. Det finns liksom ingen landsbygd kvar som de kanske kan bo i. Utan
nej, de har ju liksom, de kommer inte därifrån.
Nej, de kommer inte därifrån. Så att de är liksom, de är stadsbor. Och det stämmer ju. Men det finns ett önskemål om motsatsen som jag stötte på, som jag ändå tyckte var intressant. Premiärministern i Japan, Fumio Kishida, administration lanserade ett program för att vitalisera landsbygden. För att få familjer som flyttar från Tokyo till landsbygden, de skulle kunna få 1 miljon yen per barn om de flyttar ut på landsbygden. Och då kan man fråga sig, varför vill han då, eller administrationen i Japan, att folk ska flytta ut från stan, ut på landsbygden? Jo, det har delvis med den åldrande befolkningen att göra. För att i Japan så har man en enorm befolkningsminskning. De blir färre och färre. Inom 50 år så kommer de kommer gå från 125 miljoner ner till 87.
Oj. Ja, det är ju dramatiskt.
Och det här har inneburit att på landsbygden i Japan, när folk har dött, blivit gamla och dött, så har det dykt upp en massa övergivna hus. Det som kallas för akia. Det har gått så långt så att det till och med är ett fenomen på landsbygden. Att ett av 8 hus på landsbygden, det är 8,5 miljoner hem som kallas för akia, övergivna hem. Man tror att det till och med kan vara 11 miljoner. De kommer alltså utgöra 30% av hela bostadsbeståndet i Japan om 10 år. Det kommer vara övergivna hus för att folk har dött i dem. Så här kan man se liksom den demografiska förändringen mot en åldrad befolkning. bokstavligt talat sätta spår i form av tomma rum, spökbyar rent av pratar man om, liksom utspridda över Japan, som på vissa platser också blir turistattraktioner, för det är lite, ja, lite spännande att gå runt där.
Det är lite som urban, inte urban dock, utan nej, rural exploration. Mm. Ja.
Man har skapat Akia-banker för att koppla ihop de här lediga bostäderna med nya ägare.
Och de här bankerna ger då ut liksom särskilda lån, ja. Med särskilda förmåner eller sånt där.
Ja, det här gäller ju även svensk landsbygd med övergivna hus. Det är svårt att få ett lån på ett hus som ligger på en plats som inte har något värde, så att säga. Vi kan inte belåna det. Så att det är en sån särskild ekonomi som skapas kring det där, en sorts mellanhänder. Och då kan man ju då göra fynd här, så att säga. Det har också visat sig att folk har börjat flytta ut. Det är nästan som en liten livsstilsgröna våg som har börjat formas kring detta. Där det finns en ö utanför Hiroshima där man försöker liksom få folk att flytta ut. Och det har ändå gjort så att folk flyttar nu ut på landsbygden. Så att en åldrade befolkning har lämnat ett tomrum efter sig som nu långsamt eventuellt kommer att börja fyllas. Mm. Och jag tycker det är en sorts urbanisering av ålderdomen som vi också är synlig i förmodligen i alla länder, även i Sverige, där jag var uppe i Boden nyligen till exempel, och norr om Boden så hade man gjort en inventering av antalet ödehus, och de var uppe i 300 stycken nu, ödehus bara i trakterna där uppe. Alltså ödehus som har ägts av familjer, de som har bott har dött, ingen vill ta över dem, eller de står bara och ingen vet egentligen heller kanske ens vem som äger dem. Men detta också är ett samhälle som har en extremt stark tillväxt till exempel. Mm. Där det byggs nu nya batterifabriker och stålverk och så vidare som skulle ha behov av de här bostäderna. Så här finns en sorts omfördelning av...
det skulle ju vara liksom hållbarhetstänk också naturligtvis, att liksom kunna återanvända de husen som finns istället för att bygga nytt.
Ja, men precis. Och jag tänker att den där matchningen mellan rum och människor och mellan tomma rum och nya människor, det är någon sorts glapp i samhället som inte riktigt kan hantera det, den här krympande befolkningen. Mm. Och det som jag tycker är intressant då i Japan, det är ändå att så här går ändå regeringen in och tänker att vi måste liksom underlätta för det här, vi kan inte ha en spöklandsbygd. Vi vill att folk flyttar ut, vi ger dem fördelaktiga lån, kanske någon sorts rotavdrag så att de kan börja renovera de här, det blir attraktivt. Du får 1 miljon yen per barn om du flyttar ut. Och det där att man kanske måste agera lite grann som Skottland också. Vi måste kanske ha en idé om vilket samhälle vi vill ha. Vi vill ha ett samhälle där generationerna lever tillsammans. Då måste vi också skapa bostäder där folk lever tillsammans. Då måste vi också skapa platser där folk interagerar. Och när Japan, den nya regeringen som då bildades 2022, då hade de en intressant minister, tycker jag. Som jag tror också sitter grann ihop lite grann med en åldrande och minskande befolkning. Nämligen en minister in charge of measures for loneliness and isolation.
Oj.
En ensamhet och isolations... Isoleringsminister.
Isoleringsminister låter ju helt galet. Men
ja,
det
vad
kanske,
säger
du
då?
Jag vet
inte. Den isolerade världens minister. Människor som känner sig ensamma har i alla fall fått en minister i Japan. Och det har de faktiskt också i Storbritannien.
Det kanske kommer till Sverige snart också.
En ensamhetsminister. Mm. För att den åldrade staden är ju inte sällan också den ensamma staden, eller åtminstone riskerar att vara den ensamma staden. En av fem äldre vuxna över 65 upplever att de är isolerade i Europa. Mm. Så att det finns liksom ett behov på något sätt, ett sorts att agera inför detta, att kanske skapa en stad där man hanterar ensamhet. I England gjorde man det ganska instrumentellt, kan jag tycka. Man skrev ut socialisering på recept. Mm-hmm. Du verkar ensam. Jag skriver ut här så du får träffa en link worker som du får umgås med för att minska din isolation eller din ensamhet, för att jag märker att du känner, du verkar deprimerad här, så du får inte träffa den här människan.
Men Japan har ju också liksom en tradition av att på olika sätt komma, också på artificiell väg, komma till rätta med ensamhet.
Mm.
Det här att man kan liksom hyra en vän och så. Ja. Det har ju vi pratat om tidigare. Att man liksom, det är inte för inte som också det japanska samhället kanske den som har kommit längst i att ha liksom robotar som socialt interagerar i sjukvårdsmiljöer till exempel.
Mm.
Eller för äldre. Liksom.
Mm.
Att man, då, man jobbar väldigt mycket på den här liksom den mänskliga efterliknelsen för att hitta det här substitutet ifall man då är ensam eller inte har tillräckligt med relationer.
Just det. Men det här för mig tillbaka lite grann faktiskt till en sak som vi pratade om i när vi gjorde avsnitt om 2010-talet.
Mm.
Som jag tycker är en intressant utmaning och som vi lite grann har berört i det här avsnittet också. Även om Carpe Diem-byn i Oslo eller Carpe Diem-byn i Norge lät lite namnmässigt.
Carpe Diem Demensia byn.
Oh. Ja. Så ändå tanken på att det som man behöver skapa kanske snarare en infrastruktur eller det som vi då kallade för low tech.
Mm.
Alltså stadsbyggd för att skapa, bryta isolation eller skapa möten mellan generationer istället för att stänga in folk med robotar på fattigvårdshusen eller äldrevårdshusen.
Mm.
Och det där tycker jag ändå var intressant i den här när jag läste om Linköping i skiftet 70-80-tal. För det är någonting som går förlorat i svenskt stadsbyggande när 70-80-talet kliver över i 90-talet. Och det är ändå den här idén om att vi faktiskt kan bygga för gemenskap.
Mm.
Att det faktiskt kan skapas städer där man har rum för som inte... Som är rum där det här överskridade generationer eller ensamhet kan brytas. Att det finns en makt i low-tech. Det finns en makt
absolut.
I att skapa stadsrum, att skapa städer.
Mm.
Och att,
ja, det är ju liksom det som är poängen. Det är ju liksom egentligen en mycket större makt.
Ja. För att,
än liksom att ha de här specialiserade och lätt utdaterade liksom, högteknologiska lösningarna som dessutom bara inkluderar några få, så är just den här low-tech liksom, har en tendens, eller har en förmåga, möjlighet att bli mer allmän. Just det här att bygga någonting samt se till så att liksom, saker ligger nära varandra i rummet fysiskt, eller att man måste röra sig genom ett område, man skapar liksom, den formen av friktion.
Mm.
Det är ju sånt som då städer du egentligen ska vara till för, kan man tycka. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om städer och äldre. Det ni hör i bakgrunden är Alabama Song som ursprungligen skrevs av Kurt Weill och Bertolt Brecht, men som här sjungs av The Doors. Tidigare i programmet hörde vi också Pulps Help the Aged. Visst har du ett boktips? Ja, eftersom vi har pratat en del om boken Tidstillflykt som är den svenska översättningen av Georgi Gospodinovs roman om den experimentella Alzheimer-kliniken som spårar ur. Så finns den på svenska som sagt i översättning av Hanna Sandborg på Ersats förlag.
Mm. Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter. Om ni vill komma i kontakt med oss så gör ni det lättast via våra sociala medier. Vi heter Staden Podcast på Instagram och på Facebook. Twitter har vi väl långsamt kanske fasat ur. Har åldrats dåligt.
Man måste säga X, tidigare Twitter. Ja, nej, det har vi
alla blivit. Alla har blivit X med Twitter. Men hör gärna av er till oss. Podcasten Staden produceras av Tredje Statsmakten Media AB. Tack för att ni lyssnar. Little girl, oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find
girl. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye.